Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkommen till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
Det var länge sedan vi sågs.
Okej.
Okay. En vecka sedan kanske det var förresten när jag tänkte på det. Men du är så upptagen i ditt liv. Gör massa saker, lever, testar mina vingar.
Ja, mm. Är du arg nu?
Nej, jag är inte arg.
Jag spenderar helgen på landet och du är provocerad.
Jag är provocerad, vi ses inte, jag är inte viktig för dig längre.
Det är ljust ut.
Ja, men det är känslan. Man blir ägd. Vi var ju på bio också. Vi sa Dune 2.
Yep.
Dune Part 2. Borde väl göra ett eget patronavsnitt om den, tänker jag.
Det tycker jag verkligen.
Men det var en fet filmupplevelse.
Särskilt eftersom vi hade gått på 4DX och biostolen bara hoppade hela
tiden. Det var vidrigt faktiskt, det tog bort, förstår du, mest fighting-scenerna, vilket är okej för att de bara är tråkiga.
Jag tyckte det var nice, jag är ändå nöjd med att ha gått på det. Men jag kan väl tillstå, filmen blev nog inte bättre av det.
Nej, det var liksom kanske fel typ av film. Liksom. Jag tänker att man ska se en film där det är helt oviktigt vad det är som händer på skärmen. Liksom.
Just det.
Mm, då tror jag att
det bara är som att gå upp på Liseberg.
Ja, men precis. Att det är liksom bara, wow, bang, puff, tjoff. Nej, men annars, vi i vårt förra avsnitt handlar ju om medelklassen. Vi hade Lovisa Broström med oss. Det var ett populärt avsnitt, men det saknade ju ett nyhetssvep.
Just det.
Och till Lovisa Broströms förträtt.
Ja.
Vi fick ju en insjungel jingel där av henne. Så att jag tänker att det här avsnittet bara får bli ett nyhetssvep helt enkelt.
Okej.
Okay. Och att det kan inte bli jättelångt. Vi får se.
Vi får se vad som händer.
Det lär väl komma upp i en timme som vanligt. Då hänt det ju, då är det ju nästan en månad sedan vi egentligen gjorde ett nyhetssvep, så det har hänt mycket saker.
Det bankat. Den här brödkö-massakern.
Ja, mjölmassakern, ja. Aj, jävla, alltså hela den grejen var ju konstig. Alltså för att de liksom, IDF då i det här fallet, de gick ju tidigt ut och var, vi har inte gjort något, eller vi kanske har skjutit, vi har skjutit varningsskott i folks kroppar. Men det var inte därför folk dog, utan det var för att de blev nedtrampade för att det var sånt kaos. Titta på den här filmen. Är det inte så mycket kaos? Eller det är det. Men då ligger det också döda människor på mark. Alltså, det är ju jätte, alltså, jag tror ju att det som har hänt är att de har skjutit, då har det utbrutit kaos, då har människor blivit ihjältrampade. Och så är man, men vems ansvar är det då om människor blivit ihjältrampade? Ja, men vi sköt inte dem. Nej, nej. Eller det gjorde ni ju vissa, det har ni själv tillstått.
Ja, precis. Ja, nej. Och det är verkligen så. Hade det varit helt clean från deras sida vad som hade hänt, så hade de bara kunnat lägga ut en video på det. För det videomaterialet har de ju liksom så.
Absolut.
Istället så har de lagt ut så här 2 minuters hårt klippt från olika vinklar. Sporadisk liksom film. Det är, ja. Men det är väl så mycket att exakt vad som har hänt kan man ju inte riktigt räkna ut, för att det kommer ju inte ut så mycket media ur Gaza, för det har ju Israel stängt ner. Liksom. Så att det är ju,
det, och med det så faller ju ett ännu tyngre ansvar på Israel att kunna styrka sina påståenden och vara liksom ett av de länder i världen som håller på med mest liksom, signalspaning och olika liksom, informationshämtning. Och sen då, ja, vi har inte film på det här gänget personer som vi sköt ihjäl. Vi har klipp 2 sekunder efter den här. Alltså det är liksom så uppenbart jävla bullshit som du säger. Så att, det är ju liksom, upp till dem att bevisa att det inte har gått till på det sättet som de lokala vittnesmålen är. Men nu börjar ju också övergreppen bli så många att allt bara drunknar liksom.
Mm.
Det är ju verkligen som i den här Star Wars tv-serien Andor. Att liksom, om du bara gör tillräckligt mycket övergrepp så försvinner den enskilda händelsen. Den grånar och bleknar av allting den står i paritet med. Och att svälta ett folk och sen skjuta på dem när de försöker få mat är ju verkligen så.
Ja, det blir väldigt cyniskt hela berättelsen runt det liksom.
Ja, det är ju svårt. Och liksom, det där får man verkligen inte göra. Det är fel. USAs pirbygge är ju på gång nu. Alla skepp, tror jag, som ska liksom svara för själva konstruktionen har lämnat amerikanska kusten.
Det är väl en väldigt, väldigt märklig lösning. Vi kan bara köra in mat hit, men det gör vi liksom inte. Så då bygger vi en pir så vi kan frakta in det här istället, för då är det vi som gör det inte, eller vad är liksom...
Alltså jag tänker att det är verkligen bara ett spel för gallerin. Det finns ju ett par olika förklaringsmodeller, från USA är de största snällisarna i världen till USA är satan på jorden. Och de största snällisarna är, ja, men det här är det effektivaste sättet, då får liksom USA full kontroll över det och det kommer bli på rätt sätt. Det är liksom de snällisarna. Och sen blir det så, ja men alltså, USA kan väl bara köra ett jävla lastfartyg till den här hamnen som finns strax norr om Gaza och vara så, ni ska vi in och lämna den här maten. Israel, vad ska ni göra? Alltså kom igen. Vad ska ni göra?
Nej. Så, kom. Men och, alltså, ska det också vara då så att Israel säger, det får ni inte?
Nej, och du menar, då har de ju...
Varför vill ni att de inte ska göra det? Eller så här,
nej, men precis.
Det var väl en massa andra anledningar till att ni ska stoppa nödtransporterna nu, som är liksom hittepå. Men ifall det är USA som kör bilarna, då är det väl inga problem?
Nej, precis. De kommer inte leverera vapen, nej, till Hamas liksom, via de här... Nej, och då blir ju liksom den andra då förklarat, men detta är för att USA vill ha typ en pir i... liksom att det... Som har ju fortfarande de här Hamas...
Det är nog inte därför, nej, det är nog mer så det ska se ut som att man gör någonting, tänker du då?
Ja, det är som om man släppte de här förnödenheterna från luften som också är så här helt vansinnigt. Liksom. Att Frankrike och USA, ni behöver liksom inte göra det här. Om ni på riktigt tycker att så här, men det som händer nu är en svältkatastrof, vi har liksom all juridisk rätt att få fri passage in för att leverera de här förnödenheterna. Så kan ni ju bara göra det.
Nej.
Alltså, Israel kommer ju inte starta krig med Frankrike liksom, och börja sänka det. Det kommer inte hända. Så det är ju nog bara för att blidka opinion. Jag menar, nu har ju bistånden till viss del släppts fram till UNRWA efter det här stoppet då, som utkom efter att Israel, vad var det, dagen efter ICJ hade gått ut med att Israel var tvungna till att vidta åtgärder för att inte begå folkmord. Så släppte ju Israel den här informationen om att UNRWA anställda eller vad det kunde vara hade deltagit i 7 oktober-attacken. Och då ingick ju Sverige i att stoppa sina bistånd som hos många andra länder. Och nu har ju de blivit återupptagna igen. Och det har väl framkommit information från väldigt pålitliga källor att Israel ska ha torterat UNRWA-anställda. Vilket ju då kan vara de här vittnesmålen som inte riktigt har
offentliggjorts, för man vet inte vilka exakta vittnesmål det är. Men jag tycker det blir ju, det på något sätt skapar en jättekonstig pseudodebatt som är så, okej, har det funnits folk som både varit med i Hamas och UNRWA? Liksom så här, typ. Är det det som ska avgöra ifall...
Självklart har det funnits. Alltså det är en absurd
men det blir konstigt, det blir debatten så här, ska det avgöra ifall Gazas svältande civilbefolkning ska få nödhjälp eller inte?
Nej.
Så varför har man den debatten överhuvudtaget? Det blir bara som en sån red herring liksom till så.
Precis, och Rasmus Kahnbäck skrev ju om det här kopplat till någon jävla Expressen-gräv, säger jag med situationstecken, om att typ Röda Korset i Ryssland är lojala till Ryssland. Men alltså, det är ju inte en bugg. Det är ju så det är tänkt att fungera för att Röda Korsorganisationen ska fungera. Sen kan ju den internationella organisationen då eventuellt vara infiltrerad eller påverkad och så vidare. Liksom. Men den lokala Röda Korsets uppgift är ju någonstans att...
Oavsett vart man är ska man hjälpa de lidande och nödställda. Och, liksom,
och staten som
ska samarbeta
med dem. Och därför kommer det bli non-government organizations. Liksom. Och att självklart så kommer ryska Röda Korset på samma sätt som svenska eller tyska eller amerikanska Röda Korset ha starka kopplingar till den staten de verkar inom. För att det ska fungera. Och sen är de partiska. Och det är lite så, ja, det kanske de är. Det är för den internationella organisationen för liksom se till att vardera part sköter sitt. Det var ju som den här gamla Amnesty-debatten.
Ja.
När Amnesty var så, fast vi låter inte lokala Amnesty-kontor svara på kritik. Alltså, för vi fattar att de kommer vara lojala mot den staten de är verksamma inom.
Annars kanske de blir dödade. Så ja, de ska inte liksom, eller jag med.
Ja,
eller
det är svårt att vara liksom, opartisk när du är direkt påverkad av någonting. Mm. Ja, det har varit så mycket prat om den. Ska vi bara hoppa runt? Hej, ska jag bara ta olika nyheter som jag skulle vilja kommentera? Kriget i Ukraina kanske vi ska...
Absolut.
Det är mycket olika saker som händer där. Det är väl tre saker som varit på tapeten de senaste månaderna som kan vara värt att titta på. Vi har ju Macrons, kan inte utesluta europeisk trupp i Ukraina. Vi har drönarangrepp och robotbeskjutningar på ryska oljeraffinaderier i petrolindustrin. Och vi har, ryska legionen fria Ryssland som har anfallit in i Belgorod. Ja. Och sen slutligen så har vi väl mobiliseringsproblemen i den ukrainska armén.
Ja, absolut.
Jag vet inte vad som är det sexigaste av det här.
Ja, men börja med Macron, fast så finns det något konkret i det där?
Jag tror att det är så enkelt att Macron vill fortsätta trycka Tyskland framförallt. Att liksom agera i frågan. Det har ju varit den här Taurus-debatten om att skänka kryssningsrobotar då till Ukraina som Tyskland har sagt nej till. Och jag tror att liksom Macrons egentliga var så vid, det finns inga röda linjer. Det finns ingenting vi ska hålla tillbaka med för att Ukraina ska vinna kriget. Och om det så kräver europeiska soldater och andra länders soldater på Ukrainas territorium, så ska inte det uteslutas. Ingenting ska uteslutas. Och det kommer ur en större debatt som har varit att väst har satt upp olika red lines för sig själva på något sätt. Begränsat sig själva på ett sätt som man då upplever att Ryssland inte då har gjort motsvarande. Och det är väl det som egentligen är, det är det han kommenterar liksom i någon mening. Att...
Precis, och men bro, har inte logiken och motivationen i väst bakom det varit så här, vi ska inte eskalera konflikten så den spiller utanför Ukraina. Så därför tar vi så här, vi gör den här hjälpen men inte den här Ryssland så att ni förstår det. Och sen så har man naggat på de kanterna och flyttat fram det steg för steg för steg för steg hela tiden. Liksom. Men skulle du säga att Frankrike på något sätt har också handlat så? För min bild är lite att Macron bara har säger sådana saker. Men inte att Frankrike på något sätt har gått före eller att de har varit hårdare mot Ryssland.
Nej, precis. Frankrikes roll historiskt sett har ju varit att vara...
Lite medliga.
Ja,
och
lite så. Vi är inte USAs lydiga hundar. Det är väl typ deras grej då, som en egen liksom, stormaktsambition.
Men nu vill de leda EU med kanske då?
Ja,
eller
det är väl det där typiska. Frankrike leder inte EU men vill. Tyskland leder EU men vill inte.
Nej.
Grejen liksom.
Ja.
Och, nej, jag tycker inte Frankrike har legat i framkant på något sätt. Det är ju Storbritannien, nu är inte det ett EU-land, men som är de som har dratt de här sakerna längst, om man skulle säga på det sättet. Men jag tänker också att det som alltid, så ser jag ju en inrikespolitisk dimension av detta. Att det är ofta saker man gör, utrikespolitiken blir liksom inrikespolitik, och där har du ju Le Pen. Alltså det är viktigt för Macron att Ukraina är en stor fråga i Frankrike.
För att Le Pen är så ryssanstruken.
Ja.
De har ju lånat massa pengar av Ryssland för sin valkampanj och sådana saker.
Ja. Och liksom proteströst, kopplingen är stark. RT har liksom länge lyft fram Le Pen. Jag tror att det caset är ganska solidt liksom.
Ja.
Och därför blir det också viktigt för Macron att allt fokus som läggs på Ukraina, så är det han som framstår som liksom en stark man och ansvarstagande och patriotisk på något sätt. Så det blir också en patriotisk fråga och militaristisk fråga som då det hårda partiet inte då, som är Front National då, skulle vara istället. Så där tror jag, det tror jag är en viktig bit i det. Alltså så att det är många olika komponenter.
Okej, vi kanske ska lämna det. Men bara kort, några franska trupper på marken, det känns ändå extremt långt bort, eller hur?
Ja, extremt långt bort. Alltså, det är väl den här operatörsbiten. Hur mycket har de olika länderna folk som assisterar Ukraina att använda olika system? Det tror jag händer.
Ja.
Och det finns ju saker som har pekat åt det. Bland annat så har vi ju den här Discord-läckan.
Okej, men det är det man brukar kalla typ militära rådgivare och sådana saker. Och så är det i praktiken lite soldater som kan ta lite befäl över grejer och utbilda på plats i liksom frontlinjen på något sätt.
Så kanske vaktar viktiga... Sen har man liksom en grupp som vaktar den militära rådgivaren, och så är man ett gäng. Det är Macron, den debatten lyfte var ju, ska liksom främlingslegionen, ska de skickas till Ukraina? Ska man sätta in brigader som ska strida i Ukraina? Liksom?
Ska man storma några skyttegravar? Liksom.
Ja,
och det gör ju inte de här rådgivarna
nej,
som finns.
Nej,
liksom.
Nej, de ska ju helst aldrig säga en ryss eller vara i närheten av det.
Nästa.
Ja, men Belgrad-grejen kan man bara nämna att det är på gång där igen, och det har varit liksom upptakt, byggt upp för det här ganska länge. Man har ju den här fria ryska legionen.
Okej, jag minns inte det här. Det finns, sist vi kollade på det här så när de gjorde en räd in i Ryssland så var det typ tre grupper tillsammans. Ja. En var rena nazister, en var typ liberaler.
En var jihadister. och sen var det väl typ en vänsterfalang som också på något sätt hade skrivit under den på något sätt. Och de leds ju, och det här är lite spännande för det var liksom kopplat till Navalny då på något sätt. Han har ju dött, så har vi kanske också kan vara värt att kommentera. Och det här är ju, vi behöver ju ha hit Volodya för att prata om det här. Så det får vi se till.
Dött och dött, han har med all sannolikhet blivit död.
Ja, men ukrainska underrättelsetjänsten gick ju ut i ett ganska tidigt skede så att de trodde att döden var naturlig. Och då var alla så, what? Men det är ju den här grejen. Nu ska jag inte ta gift på detta, det här är länge sedan jag läste om det. Men jag vill minnas att det var en grej med att den ukrainska underrättelsetjänsten var liksom, okej, okay, Navalny var inte en profilerad motståndare till kriget i Ukraina. Ska man komma ihåg. Man ska också komma ihåg att han som leder fria legionen, är ju en gammal Duma-medlem som lite profilerar sig som, om Putin störtar så skulle jag ju kunna ta över makten. Hens.
En konkurrent till Navalny.
Ja.
Och Navalnys änka nu då, som är liksom någon sorts...
bärare av hans... arv. Ja. Ja, precis. Det känns som att vi behöver göra ett nytt sånt Navalny-nazist-avsnitt. Liksom.
Som då får heta Va Navalny.
Ja, just det. Vi kan länka det gamla Navalny-avsnittet kanske.
Ja.
För då,
det... Tror att det är aldrig någon som klickar på våra länkar i avsnittsbeskrivningen. Men ifall det finns andra ute, this service is for you.
Ja, och annars kan man också bara använda den här andra funktionen Google och skriva eldrörelse Navalny, så kommer ni hitta ett avsnitt där vi bara typ pratar om Navalnys rörelse på något sätt. När liksom ryska trupperna, rysknära trupperna som har anfallit in i Belgrad eller försökt, har ju liksom trummat upp den här grejen ganska länge. Det har varit prat om att de har varit så typ Röda Korset, se till att Ryssland evakuerar Belgrad från civila. Och liksom, nu ska vi massive strikes, och så var de ute på sin telegramkanal och sa att det skulle komma. Sen har det varit skärmytslingar längs gränsen, men jag vet inte, liksom, det är inget stort. Det har byggts upp mycket liksom. Alltså det är väl en fadäs varje gång det händer för, på Ryssland på något sätt.
Men de blir ju utkastade ganska snabbt.
Ja, och jag tänker att det är också viktigt för de här grupperna att, alltså det finns även strategiska operationella syften med det, men det är också viktigt för de här grupperna att de måste ju göra saker.
För att få motsvarigheten till Swish och...
ja, jag tänker att de också måste göra saker för att behålla sina mannar.
Jo.
Att det liksom, det finns en moralisk...
Det är folk som är där för att faktiskt skjuta med vapen, och får de inte det så finner de till slut.
Ja, och så sticker de någon annanstans och går med i något annat förband då, så de får vara i frontlinjen. Ja, och det finns, stämmer väl, eller går väl i linje lite med det vi diskuterade med de här mer klandestina stridssättet för Ukrainas del, och det kopplar ju an till de här robot- och drönarangreppen mot de ryska oljeraffinaderierna som jag vet att folk vill att vi ska kommentera. Jag tänker bara så att det här har hänt innan. Det har trappats upp nu. Jag tänker att det har att göra med vilka resurser Ukraina under perioder har tillgång till. Och sen används de. Och det är ett sätt att skada Rysslands ekonomi på. Som man väl har förhoppningen om att det på något sätt ska ge politiska svallvågor in i landet.
Okay, ja.
Jag ser inte att de har någon liksom direkt...
operationell funktion. Det är inte så att man behöver slutbränslelagren för att stoppa framfarten av någonting. Liksom.
Jo, men det blir ju på en väldigt... Alltså...
Ja.
Det är klart att det spelar roll. Det är ju som alltid när man tittar på så partisanverksamheten under världskriget, spelar det roll att de sprängde järnväg hela tiden. Ja, det är klart att det gör. Men det blir ju så tusen nålstick på något sätt som kanske då... Alltså det är väldigt svårt att mäta effekten av det,
tycker jag. Av en enskild sån handling,
nej. Nej.
För det är klart att det finns workarounds, så att säga, för Ryssland också då. Liksom.
Ja, det är väl inte så att de har liksom en slang som går från oljeraffinaderiet rakt in i stridsvagnen, liksom, utan det finns väl...
Ja.
Steg då på något sätt. Det som väl också har diskuterats, vilket är väl en av anledningarna till att Zelensky fick gå, alltså den tidigare försvarsministern, förlåt, den tidigare ÖB:n i
Ukraina
fick gå, så, som då är lite i Ukraina, är ju kopplat till det här med mobiliseringen. Och Financial Times skrev en ganska lång artikel om att de problem som har funnits i mobiliseringen i Ukraina, helt enkelt förmågan att fylla upp luckorna. Och det är ganska högt uppsatta personer som pratar om att vi måste få in folk. En soldat de beskriver har tjänstgjort i 2 år i kriget och haft 25 dagar off, liksom, permis. Vilket ju är fruktansvärt. Både på det rent mänskliga planet såklart, liksom, vad det gör med en människa att uppleva enorma mängder stress över så lång tid. Men det gör ju också någonting med kvaliteten på de soldaterna. Man till slut går upp människor bara sönder, liksom. Psykiskt.
Men jag har alltid trott så här, att det är liksom inte det som kommer vara krigsavgörande, att Ukraina har mindre befolkning än Ryssland, för att liksom...
Den är inte så mycket mindre. Den är, alltså förlåt, ursäkta, den är mycket mindre, eller den är en tredjedel av Rysslands befolkning, beroende på hur man räknar. Och de här siffrorna är lite komplicerade, för man vet faktiskt inte hur mycket befolkning Ukraina har.
Och har kvar.
Ja, har kvar, ja.
För att folk har flytt landet helt enkelt.
Och ja, det är, och det så var många redan människor. En... Alltså det har nog lång tid haft... Alltså både har man ju förlorat människor till att en del, stora del av landet blivit ockuperade, men också förlorat människor för att det var en brain drain och en ekonomisk flykt från Ukraina tidigare. Det som väl är grejen då... Är det, förlåt, du skulle...
Nej, för att jag bara tänker att så här... Vi har inte sett den nivån av liksom mobilisering eller liksom så från varken Ryssland eller Ukraina, där det verkligen handlar om att det är slut på folk. Men det är det kanske då. Eller jag förstår inte. Jag tänker bara att det finns massa människor mer att ta av på något sätt. Jag vet inte vad jag ska säga. Hur jag ska säga det på ett rimligt sätt som inte låter sinnessjukt. Men alltså, handlar det mer om liksom de politiska konsekvenserna av att mobilisera hårdare? Eller handlar det om att det saknas faktiskt befolkningsunderlag? Liksom?
Jag tror att det är många olika saker. Ska liksom försöka sammanfatta dem på något sätt så kan man väl säga så här. Den första grejen är väl så, jag tror inte heller brist på människor är det som kommer att avgöra det här kriget, eftersom att precis som i Vietnamkriget och ett annat krig där det är ett existentiellt krig för den ena parten och inte för den andra, så Rysslands relativt mängd trupper de sätter in är ju mycket, det är mycket färre del av landet de kan ta av utan politiska konsekvenser i inrikes än vad Ukraina kan göra, så kan ta väldigt stora delar, och Ukraina har väl ungefär en tredjedel av Rysslands befolkning, men kan ju då i teorin då mobilisera hela sin befolkning eller hela den liksom stridbara delen av befolkningen.
Precis, det är så jag har förstått det.
Ja, men då är det så att jo, men det verkar finnas en brist på människor, och det verkar finnas en brist på människor av lite olika skäl. Financial Times lyfter upp caset då att tidigare som har bara rekryterat män i 27 års ålder
och äldre. Uppåt.
Mm, självklart. Och då har man haft att det är den genomsnittliga personen på slagfältet är runt 40.
Okej, okay, det är ganska högt.
Det är högt, ja. Och det hänger bland annat ihop med att Ukraina har mycket mindre. Alltså de är en snabbt åldrande befolkning. Och de saknar också till viss del en viss ålderskategori på grund av när Sovjetunionen kollapsar. Så rasar barnafödandet på grund av de sociala vemöder som liksom uppstår i svallvågen av det. Nu har det då varit att man ska försöka sänka den här åldern till 25. Vilket då har skapat politiskt tryck in i landet, för att om den gruppen reduceras,
ja,
så blir liksom barnafödet, alla de här sakerna förvärras. Alltså det blir liksom nästan en existentiell fråga, fast vi kan liksom inte förlora, vi har så få, relativt få av den här generationen, så vi kan liksom inte ta dem.
Nej,
och göra det. Detta. De har, siffrorna är ungefär 11 miljoner ukrainska män i åldern mellan 25 och 60. 3,7 miljoner av dem är möjliga att mobilisera. De andra tillhör grupper som redan, antingen att de redan strider, att de har någon typ av funktionsnedsättning som gör att det inte är möjligt, de befinner sig utomlands eller är samhällsbärande i sin yrkesutövning. Så då har man 3,7 miljoner kvar. Men man är rädd för att öka med det här trycket så kommer fler människor lämna landet. Alltså det, man ser ju det här, hur det här liksom hänger ihop. Och tittar man i vissa studier då, som Financial Times hänvisar till, så kan man se att det är en minoritet av männen som beskriver sig idag att vara stridsvilliga. 48% säger att de inte är beredda på att strida. 34% säger att de är.
Okej, okay. Så det är antagligen annorlunda än vad det varit tidigare då?
Precis, det är en siffra som går neråt. Nu så behöver de, under 2024 så behöver de mobilisera 500 000. Och det handlar ju både då såklart om att fylla upp döda. Och den siffran vet vi inte, den ligger väl under 100 000, jag skulle gissa mellan 60 och 70. Baserat på ukrainska egna siffror. Och så tänker man, och lite vad USA själva har uttalat sig om. Jag tror man skulle kunna titta på den dubbla från vad Ukraina själva har satt. Jag tror de själva har varit ute med 31 000 döda.
Ja.
Så att de behöver den här 500 000 soldater både till att ersätta döda. Stärka upp, alltså helt enkelt ha fler soldater. Men också för att kunna rotera ut de soldaterna som har tjänstgjort nu. Och det, där har ju Ryssland en annan lyx. Liksom. För de kan fortsätta rotera, även om det såklart är kritiskt för deras del också. Så där är man lite återigen tillbaka till den här, om inte något större händer i liksom hur kriget förs just nu, så är tiden till Rysslands fördel. Det kom ju en rapport om att Ryssland producerade 3 gånger så mycket granater som väst gjorde. Eller som väst gör, trots sanktioner och trots allt detta. Och om det inte gör större omställningar så har man då både ett övertag vad gäller mannar och grundläggande liksom, krigsmateriel.
Precis, för att just artilleriet är det mest grundläggande i det här kriget, ja, som det ser ut just, ja, nu.
Det är ett helt vanligt konventionellt krig där artilleriet är det avgörande.
Och du säger det tiden, och då är det liksom på lång horisont också, eller är det den här medelhorisonten innan väst har liksom ställt om någon sorts produktion och kommit upp i liknande kapaciteter, eller är det liksom de omställningarna har inte skett, så det är bara ju längre det går ju mer gynnar Ryssland?
Alltså nu tänker jag att det sker en omställning, men frågan är om den kommer att vara hållbar över tid, för att kommer Europa se till sina, de europeiska länderna och väst se till sig själva, eller kommer den generella ekonomiska situationen i världen göra att man vid viss punkt säger att det inte är värt att ge det här till Ukraina.
Nej, det bara känns som att de västliga ekonomierna är så mycket större än den ryska ekonomin. Att det borde vara liksom, det borde gå. Men det kanske är också att produktionskostnaderna är så mycket högre för att arbetskraften är dyrare eller någonting. Det här borde vi ha en ekonom här.
Ja.
Och vi får bara bjuda in någon av dem så får de förklara någon gång.
Att det bara är så här, den här PPP, vad fan det heter.
Ja.
Alltså mängden granater Ryssland får för en dollar är så pass mycket mer, så att det...
Det inte är så himla olikt, liksom, trots att den västliga ekonomin är... Ja, jag vet inte. Ja, men det här läget som ju är då att kriget står typ still, och ifall någonting så verkar ju Ryssland vara den som avancerar lite grann i sådana fall.
Då känns det som att... på Advika och liksom...
Ja. Ja, precis. Nu har inte jag kollat på kartor på länge, men det är ändå min bild liksom att med myrsteg, men ändå är det Ryssland som har tagit lite... Det känns som att det på något sätt har mer aktualiserat de här propåerna som är så, borde inte det bli en fred istället? Borde inte Ryssland och Ukraina framförallt, då är det väl det man vänder sig till, säga, borde inte Ukraina sätta sig ner och göra en deal med Ryssland om hur mycket land Ryssland ska få behålla på något sätt liksom? Och en stor liksom bit i det känns ju som den här påvens uttalande. Som var någonting om att det är modigt att förhandla, eller det är modigt att vifta med en vit flagga liksom. Vilket väl var det som framförallt triggade igång väldigt stark kritik av honom eller så. Vilket ju kanske är ganska förståeligt också, att prata om att han ska hissa den vita flaggan liksom, är ju att säga att någon ska ge sig. Även ifall han då säger att det inte var så han menade. Men, ja.
Nej, jag tänker väl som Stalin där. Påven, hur många divisioner har han? Alltså... Min linje från början i det här kriget har ju varit att det kommer att sluta med en förhandling. Så ja. Det kommer det göra. Jag tror inte kriget befinner sig där än. Och det är ett fruktansvärt brutalt krig som är meningslöst på många sätt och hade kunnat lösas och undvikas, framförallt om Ryssland inte hade startat det.
Ja.
Och min linje är väl fortfarande att det är jätteenkelt för Ryssland att sluta föra det här kriget. Det är enkelt, och det är, sen önskar jag väl att det blir fred. Och jag förstår att det kanske kommer sluta med att Ukraina gör eftergifter till Ryssland. Det kommer antagligen sluta med att Ryssland gör eftergifter till Ukraina. Och hade det blivit fred för 2 år sedan, att man hade kapitulerat eller liksom gått med på de kraven Ryssland haft, så har de antagligen varit den situationen varit värre för Ukraina än om det skulle bli en fred idag.
Och det, poängen är väl också att så här, det måste ändå vara Ukraina som då själva väljer att göra den förhandlingen. Att det inte är så de ska ge sig för att det blir bäst för världen liksom så här. Det är jobbigt med att de håller på med det här kriget liksom. Alltså det blir ju, varför ska Ukraina gå med på att ha blivit liksom invaderade och ockuperade så? Varför, det blir ju, varför Nej, ska det man ställa ju... det kravet på dem att de ska gå med på det? Ifall de vill göra det, då är det såklart deras landets på något sätt egen. Och så kan man såklart komplicera det och säga vad är ett land, vem bestämmer och liksom det ena med det tredje. Men det blir ju i alla fall inte påven som ska bestämma det, och det borde ju i alla fall inte vara EU eller USA eller någon annan liksom.
Nej.
Till slut blev vi med i NATO.
Vi är med i NATO. NATO har hänt.
Det är ju såklart, det får man ju erkänna på något sätt, att det var tråkigt att man har lite som suttit och hånat. NATO-processen har gått så dåligt och dratt ut så långt på tiden som att skadeglad. Okej, nu är vi med ändå. Då förlorade vi till slut. Det var ju väldigt tråkigt. Jag vet samtidigt att du också har skrivit om det, och det håller jag väl med om, att liksom... Vi får också komma ihåg att det inte är så himla stor skillnad på att vara med i NATO formellt och att inte vara med i NATO, men vara jättenära allierade till NATO och vara en del av det. Samarbetena hela tiden som vi har varit precis innan. Men det är också en skillnad.
Ja, det är en skillnad. Och det är väl det som är den stora frågan. Och det jag menade då, det jag skrev som du refererar till, är ju att farhågan är för min del inte medlemskapet per se. Och det är inte, jag är inte i grunden så orolig för rustningstiderna som ju många lyfter liksom upp den aspekten, att Sverige blir en måltavla på något sätt idag på grund av NATO-medlemskapet. Vi har varit en måltavla, vi då, nationen jag tillhör, har varit en måltavla för ryska militärplaner under hela kalla kriget. Av naturliga skäl, både för det agerandet Sverige har gjort, alltså... genomfört signalspaning åt USA till exempel, övat tillsammans med och så vidare och så vidare. Men också den geostrategiska, liksom, eller den strategiska positionen Sverige och landet ligger. Sveriges valmöjlighet att undvika ett krig i stil med första eller andra världskriget är ju över. Då blir det en sån typ av sammandrabbning, då är det 100% säkert att Sverige kommer att delta. Tidigare så fanns det möjlighet kanske för Sverige att välja en egen väg i den situationen. Sen har ju det här andra effekter, och det är väl de effekterna som jag då kanske egentligen mest vill göra sig uppmärksamma på, och det är ju att NATO-medlemskapet öppnar upp för de fraktioner i det svenska samhället av hökar, militarister och så vidare som vill att Sverige bara blir liksom ett uttryck för amerikansk utrikespolitik. Och de får ju det betydligt enklare idag.
Precis, men det är inte tvingande. Det finns ingenting i NATO som egentligen säger att Sverige måste göra de här sakerna. Man kan ju, kanske förhoppningsvis inte på samma grunder som Ungern och Turkiet. Men ändå, Ungern och Turkiet bevisar att man kan vara med i NATO och ganska mycket skita i NATOs politik liksom. Och göra sina egna grejer och så. Och det gäller ju på något sätt för Sverige också. Så här, man är bunden av ganska vaga artiklar som liksom verkligen, verkligen gäller i någon sorts extremfall. Men någon sorts öppet världskrig där det också är så, ja, men ett sånt läge är ju all bets off i alla fall. Mm. Så vad spelar det för roll på vilka avtal man har skrivit på då? Men det blir liksom det administrativa på något sätt. Det är så här, vi integreras i en struktur där det är väldigt lätt att då skicka iväg soldater till liksom...
Ja, självklart ska vi delta i nästa jävla idiotiska upptåg i USA bestämmer sig för att det gynnar sin oljeindustri eller har ihjäl något fattigt folk för att de...
vill någonting.
Ja. Och då kommer de stå där, de liksom lydiga små hundarna med stora vader som verkar vara Moderaternas enda liksom, typ av människor de kan producera. Och bara så, får vi också vara med? Ja, det får du riktigt jättebra. Jättebra, klart ni också ska vara med. Och så kommer man ha så 25-åriga svenska killar som åker ner och gör hemska saker mot människor är helt meningslöst för att gynna något jävla företag i USA. Eller då leva ut någon konstig våldsfantasi som Irakkriget. Alltså att det finns NATO-länder som har liksom aktivt undvikit och öppet kritiserat amerikanska upptåg som till exempel invasionen av Irak. Frankrike deltog inte, kritiserade det liksom. Men någonstans det man är orolig för är väl att man vet också liksom hur Sverige är i relation till USA. Att de tycker så mycket om att bli kliade på magen och säga att de har varit jätteduktiga. Och det, jag tror att det är liksom vattnet och alltså sen också bara så här var såna alltså utan de rent moraliska aspekterna men också på den typen av krig eller invasioner eller globala polisiära aktioner innebär så är de också svindyra och jag tror att vi ska verkligen vara på vår vakt både för hur försvarsmakten struktureras för att liksom inte bara gå mer i den riktningen utan att det faktiskt fortsätter vara i huvudsak ett territoriellt försvar för Sveriges del. Men också så handlar det ju om att uppdaga och hitta när Sverige följer med USA på sina olika uppdrag. Men det är klart att jag håller med. Det är sorgligt att det blev så här.
Och varför det blev så här och dyligt har vi pratat om förut. Ja.
Men en sak som är lite kopplat till det här som ändå är lite intressant är ju det här hemliga vapenköpet.
Jo, precis. Eller du skrev till mig innan här att vi skulle prata om det idag. Så då har jag suttit och googlat upp. Vad är det för hemligt land vi säljer våra vapen till?
Testade Google.
Jag testade Google och du säger att det är hemligt. Så jag fick inte reda på det. Jag kom in på en tråd på Flashback. Så nu tror jag att det är Polen.
Mm, du tillhör Polen-teorin. Liksom.
Men någonting ska man väl säga, eller hur?
Ja, men absolut. Det som är bakgrunden är väl att så här, det har kommit fram i en rapport som är väl egentligen nu en myndighet. Vad heter då?
Fan heter de?
IPS eller någonting.
Ja.
Skitsamma som helt enkelt är så här många, mycket vapenexport, tillstånd för exportering av vapen, krigsmateriel har Sverige godkänt det här året. Och så vet man ett antal, man vet inte exakt vad det är men man vet vilket land och man vet vilken typ av, det finns liksom koder för att berätta ungefär vad det är för typ av saker grejs. Som har sålts, yep. Säljts. Och i den här då så har det kommit fram att det finns, för 2024 så är det två tillstånd. Som har getts till mottagarland. Det handlar helt enkelt om att man har gjort... Det är två tillstånd som har utfärdats för en saftig summa. Alltså det är 11 miljarder. Som ju är en ofantlig stor summa. Och av ett dokument från Flashback...
Nice, du har också ändå varit där.
Från rapporten så ska vi säga att jag ska ta gift på att den här sidan är aktuell. Men den ser ut att stämma. Så kan man också se... vilka typ av koder, vilka kategorier av krigsmateriel.
Tänker du på ML2, ML3, ML4, ML5.
Precis.
Och ML18, 22, 23 eller något sånt här?
21, 22, 18, okay. 21, 22. Så det är 2, 3, 4, 5, 18, 21 och 22. Och det rör sig alltså både om
guns,
krigsmateriel för strid och övrigt, det som kategoriseras som övrigt krigsmateriel. Alltså KS och ÖK.
Och lite data och grejer, det ingår i ÖK då kanske även.
Ja, och på den här listan från den här sidan så vet vi att Pakistan, Förenade Arabemiraten, Israel, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Kenya, Nigeria, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, EU. Bara på den här sidan kan vi säga att de länderna är öppet redovisade.
Ja.
Och i rapporten så står det: för två utförstillstånd omfattas i uppgiften om vilket mottagarland tillståndet rör av utrikessekretess. Tillståndet avser försäljning till en statlig mottagare i ett etablerat samarbetsland i västvärlden.
Ja.
Och nu finns det massa olika teorier. Det är en ofantlig mängd pengar. Det är en stor bit av den totala vapenexporten Sverige står för. Koderna gör ju då gällande att det handlar om det handlar inte om handeldvapen.
Slätbara vapen med en kaliber på minst 20 mm.
Så det handlar liksom om automatkanoner eller grövre, 20 mm uppåt. Det kan alltså handla om artilleri, pjäser, liknande. Ammunition tillhörande dem. Även bomber, torpeder, raketer, missiler eller andra anordningar och laddningar med sprängverkan. Eldledningscentraler på något sätt. Sen så tar det slut, och det som är ju intressant med detta är att det alltså rör sig inte om markfordon, det rör sig inte om krigsfartyg eller örlogsfartyg då, det handlar inte om luftfarkoster, de här koderna är inte med.
Nej.
Men de två sista koderna, eller tre sista koderna, 18, 21 och 22, är ju lite sant, intressant i sammanhanget, om det här dokumentet stämmer, för då rör det sig om utrustning och komponenter för framställning av produkter.
Ja. Är det någon som ska tillverka Archer själv?
Nej, är det någon som ska ha Carl Gustav själv?
Okej.
Okay. Och licenstillverka Carl Gustav.
Ja, precis. Det är lite lättare, ja. Ja, men det känns kanske rimligt, ja.
Och då är du inne på Polen-teorin. Och Polen-teorin bygger på att Polen verkar typ köpa allt som finns att tillgå. De verkar liksom bara tömma marknaden och rusta
igen. Gå in i butiken och bara rafsa ner allt från hyllorna i korgarna.
Och ge mig allt vi kan, liksom. Det finns en annan teori som är att det handlar om Danmark. Och att det stora inköpet görs för att antingen ersätta...
För Danmark har gett bort jättemycket.
Jättemycket till Ukraina. Så man har sålt saker för att det ska bara kunna skeppas vidare. Jag tycker inte det riktigt stämmer med de här koderna. Sen är det olika varianter att det här var ett västland betyder.
Jag tycker i ett västland.
Ja, men precis.
Är det här tacken för NATO...
Om jag skulle sätta mina pengar på någonting,
ja,
så är det är de två alternativen. Att antingen handlar om att någon som ersätter eller producerar någonting kopplat till Ukraina. Det kan vara Ukraina själva. Eller ett land. Alltså de här resurserna ska till Ukraina på något sätt. Och man vill dölja det för att man vill liksom dölja...
För Ryssland, vad som händer för en rätt.
Ja, precis. Den processen. Men det jag nog tror det är att det är Turkiet. Och att det är att Turkiet ska börja producera på licens, en svensk produkt. Det landet finns inte med på listan. Det är inte ett av de länderna. För den här listan täcker regionen. De borde vara nämnda,
ja,
baserat på den. Och det är det enda landet jag kan se...
Som vill börja licenstillverka Carl Gustav.
Nej, men som i det här skedet skulle kunna vara intresserad av att göra det. Dealen kommer väldigt snart efter NATO-anslutan. Alltså, du vet, det är någonting med det som...
Och det vill inte vara öppet, för att det är...
Hade varit känsligt, liksom.
Ja.
Och jag tycker att Saudi, och de är med på listan, men det kan ju vara de magnitud, alltså storleken på beställningen är det som gör att, yes, man vill dölja det.
Man köper lite öppet och sen så resten dolt.
Ja. Liksom. Det som jag tycker talar emot är väl den här västlandsformuleringen. Ja. Där flyger inte den riktigt.
Nej.
Alltså det är...
Ja, där kan man ju squeeza in Turkiet, ja, möjligtvis, men det,
ja, men
kommer se dåligt ut.
De är NATO-medlem, ja, de ligger delvis i västra, väst då, om Europa är väst, och så vidare liksom. Eller så är inte de här koderna korrekta.
Nej.
Och just att man döljer det genom att, för den liksom kategorin teknologi, att det man faktiskt säljer kanske är, för att dölja att man säljer krigsfartyg eller stridsfordon, så säljer man dem i delar istället. Och så kodar man om vad det är man säljer för att de sen ska kunna sätta samman.
Ah, ja. Okay.
Nej, men så mina pengar är nog på Turkiet trots allt. Och skulle det vara så kommer vi veta det här inom...
För då kommer det dyka upp
massa, ja, men man kommer att se det liksom.
Turkiska soldater med Carl Gustav som är lite speciellt utformade.
Ja, men precis. Paus där. Jag kollar hur mycket det här låter.
Ja, då märker vi att jag har fått ett litet störljud i bakgrunden här. Vi kan inte riktigt göra någonting åt det, så vi bara ursäkta.
Det är ett badkar som fylls, tror jag, till ett barn som har spelat fotboll. Ja, men där kanske vi lämnar den biten. Och går in till det sista vi skulle diskutera. Vi hade ju lite diskussion med varandra på internet.
Precis, nu är det debattdags. Debattdags. Här i Eldrörelse.
Bakgrunden är Judith Butler. Vill du presentera henne?
Nej, men det vill jag väl inte, för det kommer jag säkert inte göra rättvisa. En viktig tänkare i samtiden.
En viktig tänkare i samtiden som har sagt någonting, vilket gör att vi... Nej, men hon är väl filosof på något sätt. Politisk filosof och... Jag håller på med genusvetenskap och har varit liksom väldigt framträdande och viktig för liksom hur den diskursen, slänger jag mig med ord, jag inte riktigt behärskar.
Precis, och i det här sammanhanget så kanske det är också viktigt då att hon har teoretiserat mycket kring icke-våld och det där andra som jag inte ens kan vad det heter, att politisk sörjande eller vad heter det?
Just det. Hon håller på med kritisk teori. Om de som har lyssnat på Deleuze-avsnittet. Så...
Och har varit med och grundat, eller i fall på något sätt kopplad till vad heter den organisationen, Jewish Voice for Peace.
Mm. Hon har ju idag kommit ut ett klipp på henne där hon håller någon typ av boksamtal, panelsamtal eller liknande.
Ja, det finns hela samtalet finns på YouTube.
Ja. Ja. Jo, men det är väl ett specifikt ett klipp som sprids
som
där,
hon, ja.
Där hon kommenterar kanske historieskrivningen kopplat till det pågående kriget mot Gaza, där hon alltså kommenterade den 7 oktober händelsen, eller 7 oktober-attacken, med att kalla den för väpnat motstånd. Hon använder begreppet armed resistance och säger att det är viktigt att vi kallar den för det. Och inte terror då.
Precis, att hon säger att det inte är terrorism liksom.
Hon är ju någon typ av husgud för många vänstermänniskor. Och det har då skapat en debatt bland annat då i en ledare i tidningen Flamman. Där Paulina Sokolov har kritiserat Judith Butler helt enkelt för det uttalandet. Och gör poängen väl att det är väldigt viktigt att vi kallar det för just terror. För att det döljer allvaret i situationen att kalla det för väpnat motstånd. Och att väpnat motstånd då på något sätt skulle vara ett ursäktande.
Precis. Ja. Men man ska väl också säga, då har det också blivit, det är inte bara Flamman som reagerat, utan det är ju väldigt upplyfta klippet, och då är väl Butler på något sätt cancelled av borgare då, för att hon då...
Hon var inte det innan.
Hon var inte det innan.
Uppfinnaren av queer-teori.
Men tydligen så är hon då liksom
super-cancelled
för att hon är antisemit då på något sätt.
Ja. Ska väl vara viktigt att säga att hon är...
Hon har en judisk bakgrund.
Judisk bakgrund, ja, precis.
Är jude, eller
hon, sekulär.
Vem vet, jag vet inte hur det är.
Vad man ska säga.
Men så. Ja. Men...
Man kanske fattar det, för man grundar en organisation som heter Jewish Voice for Peace. Men jag menar, folk är ju också dumma i huvudet, så det kan ju missa. Det kan vara värt att nämna.
Absolut. Nej, precis. Så det finns väl både den grejen, men så finns det också en debatt på sig inom vänstern om ifall man håller med eller tycker att hon har helt rätt om det här.
Ja, och här håller vi ju inte med varandra då. Det har ju blivit tydligt. Du gick ut och sa att det var att hon haft fel i saker tidigare, och detta var ytterligare en gång hon hade fel.
Det tycker jag ju att hon har haft tidigare i alla fall. Sen så har det visat sig då att man ska förstå det här uttalandet i någon djup kontext av hennes teori som jag inte liksom har läst. Så det är möjligt att...
Det är ett jävligt smart sätt att komma undan saker man har sagt.
Att ha en djup teori bakom. Ja. För jag har ju kollat på liksom det här klippet och så, och tycker att jag höll med mycket i den här Flamman-kritiken då, utifrån vad jag hörde i klippet. Men ifall det då inte är det man ska förstå då, så blir det ju väldigt svårt. Liksom. Ja. Så. Men jag vet inte, det finns ju så mycket att säga då på olika sätt, att så här, självklart så måste man ju få diskutera de här sakerna. Och det blir helt absurt att så här, det hon har sagt är förbjudet att säga, och därför hon bandes nu på något sätt. Det är ju helt absurd inställning. Det sägs ju också mycket, hon har skrivit en text sen också om sitt uttalande och liksom att det handlar om att hon vill kontextualisera Hamas, liksom att man ska förstå dem. Man måste förstå Hamas och inte bara fördöma dem liksom, för det ger ju ingenting på något sätt. Och det håller man ju också med om. Så här, typ. Det har väl vi försökt göra här innan också att vara så precis. Och hon säger också i den här debatten att hon tar avstånd från den här attacken liksom, men att hon vill att man ska förstå den. Men jag tycker att just i det här konkreta hon säger med så här, man ska inte förstå det som terrorism, man ska förstå det som motstånd. Bara i det håller jag ju inte med henne. Och också när hon säger man kan tycka olika om Hamas och sådana saker, så kan jag också känna, nej men så tycker inte jag vi ska prata om det. Alltså, ja, det är upp till att diskutera, utan man ska bara vara så, Hamas är jättedåliga. Det behöver man inte ha olika åsikter om, typ.
Jag är väl, ja okej, okay. Jag tänker väl att, det ska väl också sägas att hon får kritik på något sätt, eftersom att hon är så kopplad till just feminismen på något sätt, Judith Butler, så får hon väl också kritik för att hon lite svepande pratar om de eventuella sexuella övergrepp som har skett i samband med 7 oktober-attacken. Det ska sägas att hennes uttalande kommer innan FN-rapporten om det. Det framgår inte i flammantexten i alla fall. Där framstår det ju som att...
Nej.
Men det kanske man inte behöver fastna i. Så då kommer vi ner till frågan då. Terror, väpnat motstånd. Är det korrekt att beskriva det som terror? Och jag tror att egentligen att det är här vår skiljelinje går. Liksom. Jag håller väl med henne i den meningen att jag säger att ja, alltså, det här med att man ska förstå Hamas och Hamas är dålig. Alltså, jag är väl liksom inte egentligen så intresserad av att prata om tendenser eller rörelser som inte jag är inblandad i på det sättet som är, håller jag med Hamas om någonting? Ja, det är väldigt få saker jag håller med Hamas om. Men det, jag känner ju inte alls att jag till exempel behövt prata om min relation till talibanerna till exempel. Alltså förstår du? Att jag var emot invasionen av Afghanistan. Jag tycker att USA skulle lämna Afghanistan. Vi borde aldrig ha deltagit i det kriget. Det var vansinnigt. Ingen har någonsin krävt mig att jag ska ta ställning till talibanerna. Talibanerna verkar vara koko i huvudet. Och I leave it with that liksom. Och samma sak känner jag med Hamas. Jag är inte affilierad till Hamas. Jag har liksom, känner inte att jag behöver sätta upp något avståndstagande, för att jag har ingen relation. Däremot, som precis som du säger, så behöver vi ju förstå Hamas. Vi behöver förstå hur skapas den här typen av tendenser. Var kommer den ifrån? Är den enskilda Hamas-personen då, den enskilda kombatanten för Hamas, eller den enskilda partimedlemmen eller organisationsmedlemmen, där kanske man hade kunnat ha gemensamma åsikter eller förståelse om världen till exempel. Så där vill jag liksom också skilja mellan rörelsen och individerna i det. Förstår du
ja,
vad jag
absolut,
menar?
Ja, absolut, såklart.
Så att när jag säger så, ja men Hamas, talibanerna är tokiga i huvudet, absolut. Jag hade också kunnat vara, hade jag varit uppväxt i Afghanistan, så hade jag också kunnat vara en taliban baserat på de liksom objektiva faktorer mitt liv hade tagit mig. Så vi är väpnat mot sånt terror och så vidare. Liksom. Och jag är nog med, jag håller inte med. Jag tycker att det begreppet terror är märkligt. Jag tycker att det är korrekt att beskriva det som väpnat motstånd eller som en krigshandling, alltså, eller som en militär operation eller något liknande. För det jag reagerar instinktivt på, varför jag verkligen som en ryggradsreflex att inte prata, att liksom inte uppskatta ordet terror, det är att terror betyder liksom idag ingenting mer än det onda människor som utför det. Det är det enda terror bär. Vi använder inte terror liksom egentligen i någon annan kontext. Den egna sidan använder aldrig terror. Alltså den enda personen jag vet som har stått för det är ju Trotsky liksom. Som ändå är så.
Ja, men jag tycker om en del så då
Trotsky gillar terror. Och han pratar öppet om han gillar det. Och den terrorn han beskriver, när de pratar om terror så är den ju mer lik ordets kanske ursprung, alltså den franska revolutionens terror. Alltså någon typ av hemlig polis eller inte ens hemlig kanske mer, alltså folkmobbsterror liksom. Ja. Men den terrorismen, den militariserade terrorismen, tycker jag är ett begrepp som under min levnadstid har bara varit någonting. Det är vad den andra sidan gör som på automatik gör att man inte är, man kan inte vara en del av den. Förstår du hur jag menar? Att
ja,
terrorn bär
menar
det liksom.
Ja. Men då tycker jag att det man får göra då är att säga, jag tycker inte vi kan använda begreppet terror, för det funkar inte. Inte så här typ, jag tycker på det sättet hon pratar om det i klippet igen, utan att förstå hela hennes teoretiska liksom ramverk, så säger hon att terror finns och det här är inte terror, för det här är väpnat motstånd istället.
Men
och det tycker jag dels är liksom fel i att det är antingen eller liksom. För att jag tänker att saker kan både vara terror och väpnat motstånd samtidigt liksom. Och det tror jag också hon säger i texten någonstans, att liksom all väpnat motstånd är inte rätt liksom. Det är inte poängen. Och det håller man ju med om liksom. Men då tycker jag att då är det ju konstigt att ställa upp de här sakerna mot varandra på det sättet.
Nej, men för att när man beskriver 7 oktober-händelserna som terror, så målar du liksom helheten i förståelsen av terror. För terror kommer med vissa... Terror i sin, som sin helhet är någonting en icke-statlig aktör utför mot sin stat eller gentemot ett, liksom ett annat land. Är du med? Alltså tankarna när du hör ordet terror.
Så tänker jag på USAs agerande i Indokina.
Ja, du gör okej. Okay. Du tänker inte på 11 september liksom.
Är det också?
Ja, eller självmordsbombare.
Jo, absolut. Alltså, men jag tycker också att terror är ett begrepp. Jag förstår liksom statsterrorism som någonting. Jag förstår saker som Israel har gjort och gör som terror också. Liksom. Jag tycker att vi har pratat om det i vänstern på det sättet innan också. Att det är ett begrepp som faktiskt...
Liksom... Och när man använder det begreppet så använder man det för att säga att det Israel gör är fel. För terror på definition är fel. Eller förstår du vad jag menar? Att det, bär en, det bär en tyngd. Det är ett begrepp. Och det är det jag skrivit, det är vår diskussion om. Jag ser bara att varför Judith Butler inte vill röra vid det. Det är för att det ger ett casus belli liksom. Det ger dig rätt till krig. Blir du utsatt för terror i vår tids, liksom i vår zeitgeist, i vår period av historien, så är det... carte blanche till att göra vad fan som helst tillbaka. Vi ser det efter 11 september, vi ser det i Tjetjenien när Ryssland säger liksom också, vi bara, vad gör ni i Tjetjenien? Dagestan, vi dödar terrorister.
Jag tycker
då får man göra vad som helst.
Jag tycker bara på något sätt att då måste man som angripa den logiken och att så här säga nej, man får inte terrorisera en civilbefolkning som svar på att man själv har blivit utsatt för en terrorattack liksom.
Men det... säger du att 7 oktober är en terrorattack?
Också.
Ja, för jag skulle kunna säga så här. Nova-massakern bär tydliga tecken på att vara en massaker. Ett försök till etnisk rensning till terrorism. Alltså terrorism som strategi för att uppnå etnisk rensning. Alltså helt enkelt att utsätta sin motpart, civilbefolkning, för någonting som är skräcken att det ska återupprepas ska leda till underkastelse. Det är väl liksom det, till förhandlingsbordet.
Och kanske till och med inte ens på någon sån strategisk taktisk nivå, utan som att liksom i de enskilda grupperna som utför det, alltså som de militära enheterna som utför det, vill framkalla skräck hos sina offer. Liksom. Bara det, alltså att det är en motivbild på något sätt i det hela. Och jag tycker att det blir konstigt när man säger så här, terror finns och det här är inte terror. För att man då liksom förringar det som de offren har varit utsatta för.
Ja, jag kastar ju mig med andra. Massaker till exempel är ju också ett ganska... skarpt begrepp, etnisk rensning är också det. För mig bär terror är på definitionen någonting en ond rörelse eller människa gör. Du måste ju se att i vår tid så lever vi...
Så det används på det sättet, men jag tycker inte man ska acceptera den
Vi ska ta tillbaka ordet terror. Liksom.
För att... Jag förkastar ju all liksom, uppdelning av människor i onda och
goda. Kan man utsätta militärer och soldater på terror?
Inte i deras roll som stridande soldater.
Man kan inte använda psykologisk krigsföring mot dem för att skapa skräck eller rädsla, vilket gör att...
Ja, men alltså, då är det ju inte i deras roll som soldater. Då är det ju inte på...
Ja, men mot ett fientligt förband. Kan man liksom...
Ja, men det tycker jag nog.
Då kan man utsätta dem för terror. Ja. Liksom, ja. Man kan använda begreppet på det sättet att liksom syftet är att skapa rädsla och om man då använder det strikt i den här väldigt kliniska definitionen att det har med rädsla, att rädsla är liksom det huvudsakliga argumentet, så lyckas ju också vad terror är för någonting, blir ganska brett. Artilleribeskjutning kan ju vara terror eftersom att syftet med det kanske då är att trakassera trupperna till att uppleva dödsångest eller skräck och få dem att dra sig tillbaka. Radiomeddelande som går in på deras kanaler är terror för att det syftet är att skapa skräck. Eller så förstår vi det begreppet och varför det är så viktigt för massa människor att vi pratar om 7 oktober som terror är för att det innebär att säga att det är terror är att säga att de som utfört det är onda, för det är onda som bär terror med sig. Det är väldigt sällan en egen rörelse, land, organisation själva pratar om det de gör som terror, förutom Trotsky.
Men
är du först, alltså, att det finns det är ett värderande begrepp.
Jag förstår vad du säger, men jag tycker inte man ska då acceptera det begreppet. Ifall det är så man förstår det, ska man förkasta begreppet i sin helhet.
Men det samtidigt kan också finnas terror. Och vi ska förstå 7 oktober-händelsen i sin helhet. Är den terror? Är det korrekt att paketera
att
hela
7 oktober? Att endast är terror? Nej, det tycker jag inte.
Nej. Om man skulle paketera hela 7 oktober-händelsen som någonting. Så
man
är
får bara välja en sak. Vad är det här för situationen?
Nej,
man
ska i situationen du ska benämna 7 oktober-attacken. Vad var det? Det är ett uttryck från en underkastad grupp som i reguljära militära medel, angriper en annan part. Det vi normalt sett kallar för väpnat motstånd. Eller då en ren krigshandling, alltså den infiltration och sedan krigshandling. Men huvudsakliga målen är ju inte civila under 7 oktober-händelsen. Utan de huvudsakliga målen är ju militära. Checkpoints, armébaser och så vidare. Sen kommer kibbutzerna och där är bland annat Nova-festivalen. Och jag ska vara jättetydlig med det. Jag säger det återigen. I Nova-festivalen så sker det ju uppenbart en massaker. Det sker ju också i de andra kibbutzerna. Alltså på det sättet att man helt enkelt har skjutit i obeväpnade civila människor till döds. Och det är få gånger i historien där det har varit rättfärdigat. Jag kan nämna exempel genom historien där det var rättfärdigat. Men Makisadernas mot Vichy-tjänstemän till exempel. Blev en jätteblodig kampanj mot dem där man bara sköt ihjäl dem och hela deras familjer. Moraliskt fel kanske, men försvarbart i någon mening. Liksom.
Mm, nu kan inte jag rappa upp en egen sån definition där jag också lägger in då, liksom, terror som en aspekt. Men det skulle jag vilja göra.
Du vill ge 7 oktober där man... Ja, men alltså,
där du finns med i beskrivningen av vad det var som skedde, absolut.
Och då tänker du att terrorn i detta fallet är Nova-festivalen då bland annat.
Bland
att det är
annat,
det som är
absolut,
terror. Liksom. Ja. För att man då urskillningslöst har skjutit mot civilister. Liksom.
Ja, precis. Och liksom uppenbart jagat ner civilister liksom, och letat upp gömda civilister och ja, så vidare. Liksom. Bara för att liksom... Ja.
Jag skulle nog säga att det normalt sett är inte hur man använder begreppet terror. Om du skulle exempel ta fram Song My-massaken till exempel. Vilket ju är en ganska lik incident i historien. Alltså USA är på jakt efter vietnamesiska kombatanter och hittar inga och så bara slaktar man ett samhälle.
Jag tror att går du tillbaka och kollar vad vänstern skriver om det då.
Så tror jag att man kallar det för massaker.
Och terror, tror jag absolut.
Jag tänker att terror i sig självt bär, om man ska använda begreppet, bär... Det finns liksom en strategiskt eller taktiskt syfte med skräcken i sig. Alltså att det är skräcken man är ute efter. Och det går ju att argumentera för att det är det som är Hamas plan. Alltså att skapa shock and awe på något sätt i det israeliska samhället. Vilket då ska tvinga fram eftergifter. Eller vad det kan vara.
Eller sätta igång en större händelsekedja som på något sätt...
Vilket jag tror är mer troligt. Att man ser ju ändå vissa tecken på det, på tal om terror. Är ju att det skickas förstärkningar till exempel. Att Hamas skickat förstärkningar till vissa av de städer där striderna är som intensivast. Liksom att man ändå, medans kanske mer då i terrorns logik så skulle man lämna.
Mm. Du menar du alltså att de hade liksom en ambition om att faktiskt hålla de städerna då? Liksom, eller vad, alltså,
eller fördröja
tills, liksom,
processen.
Iran kom till deras hjälp.
Nej,
eller
liksom,
eller
för vad? Jag tror inte det fanns att riktigt... Jag tror som du säger att deras förhoppning var att den här situationen skulle eskalera och leda till en större resning då. Man hade förhoppningar om Västbanken till exempel och man hade förhoppningar om Hezbollah också som inte införlivades i den formen. Liksom. Men vad det exakta liksom, operationella målet för Hamas är ju oklart om det inte var att helt enkelt bara aktualisera sig själva igen. Eller att man liksom internt var tvungen till att försöka agera och vad jag nu fortfarande tror var att det bara råkade gå, och nu använder situationstecken, för bra. Alltså att
precis, det är också, för man tänker det som en militär operation som misslyckas, då skulle det ha gått för dåligt liksom. Och det är ju konstigt att tänka sig att de tänkte att det skulle gå mycket bättre, eller så här.
Nej, men om du tänker att de hade målet att de ville döda israeliska soldater för att öka det liksom trycket, en väldigt vanlig liksom, insurgent liksom upprorsmans logik att man helt enkelt vill döda fientliga soldater för att öka trycket inrikespolitiskt till att vi borde förhandla eller vad det nu kan vara. Men också internt i sin egen rörelse för att liksom, det vi lite pratar om den ryska fria legionen, att man vi gör någonting eller vi är liksom aktuella eftersom att vi agerar. så kan ju målet, jag tror att det huvudsakliga målet var att slå till mot flera punkter, destabilisera Israel, blotta bristerna, alltså alla de här punkterna. Och det kan man ju kalla för terror. Alltså det kan man göra, vi kan ha den definitionen av terror. Problemet för mig då, intellektuellt, blir att då blir ju alla krig i princip terror. Alltså då är liksom...
Men du tycker att det måste finnas liksom... någon sorts liksom befälstruktur som har sagt vad man ska göra, och där måste liksom det varit ingått en idé, och det är det som definierar vad liksom attacken var. För att ifall det är så att mer grupper av liksom Hamas soldater eller vad man nu benämner det som utför liksom det jag skulle kalla terror, utan att det är liksom planen med det hela, då är inte det liksom heller på en nivå där det kan beskriva händelserna liksom.
Då ska jag inte säga att det är liksom på definitionen.
Det tänker jag också är liksom hur en organisation är strukturerad och vad man liksom har för utrymme att sådana saker ska ske inom den, är ju också någonting som är en del av vad det är för någonting.
Så jag tänker väl snarare på det så här, att och det här är en jättekomplex diskussion och den flyter ju långt bort från Butlers uttalande, men varför jag tror det kan vara relevant... Jag tänker att huvudsakliga anledningen till att jag vill undvika begreppet terror är för att den just är så värdeladdat. Att det liksom, och det stämmer väldigt väl med en västerländsk analys också av vad Hamas är och vad palestinierna är. Vem är terroristen? Är du med?
Ja,
det hänger liksom väldigt tätt samman. Terrorism för mig då, om jag då skulle diskutera begreppet större, är att det ingår i en större strategisk plan genom att du använder terror för att destabilisera ett land, för att minska tilltron till staten och istället få tilltro till insurgenten. Alltså terror som militärt medel, terrorism då, vilket det kan vara i olika saker, vi har ju terrorbombningar och så vidare, syftar ju till att liksom underminera statens agerande, därför varför funkar det att bara självmordsbomba sig i Kabul? Ja, för att det ingen gillar väl så att de dödade min svärmor på marknaden liksom. Ja, fast det kanske slutar, vår polis kan uppenbart inte skydda oss, de andra kanske kan skydda oss. Är du med? Att,
yeah.
Det liksom, att terrorismen bygger liksom mer på en strategisk nivå av att det ska leda fram till en destabilisering av staten, vilket i sin tur leder fram till någonting annat. Det är ett sidospår, men Hamas i sitt agerande under den här incidenten har liksom inte hänfallit vad jag skulle säga är terrorism, utan mer liknat konventionell krigsföring med, som Ryssland gjorde och som Bushamassakern, som man då kan definiera som terror, men man kan också definiera det som en massaker, och de så orden flyter samman. Eller är det terror när Ukraina skjuter eller detonerar drönare i Moskva? Är det terrorism liksom? Ja, det kan man ju säga, men Ukrainas mål är ju inte att destabilisera den ryska staten så att folk ska välja Zelensky som president istället. Alltså, nej, men är du med? Det berättar någonting. Och framför allt så är det så, begreppet terror har använts i vår tidevarv för att motivera och ge carte blanche till att göra vad som helst. Och det Judith Butler säger, som jag tror att hon har rätt i, är att terror döljer den dynamik som skapade 7 oktober. För du föreställer dig ur ett västerländskt perspektiv i USA mer dynamiken, inre hot, dolt, är du med? Mer än en ockupation, mer än och så vidare.
Jag tycker att det är inte det hon säger, eftersom hon på något sätt då säger att terror här är någon annanstans och finns någon annan gång liksom. Men jag tycker också när du säger så här typ, det, och precis det är liksom att det är ett dåligt begrepp, att det är värdeladdat och så, precis. Men hon avfärdar ju inte begreppet liksom, är min återigen bara uppfattning från det här klippet liksom.
Men jag avfärdar inte heller begreppet.
Det kan ju också bara så här vara som det vill med liksom också vad hon egentligen menade och sådana saker. För du säger så här, jag har inte ett behov av att ta avstånd från talibanerna till exempel, för att de är inte liksom nära mig, inte jag heller. Men jag har ju ett liksom behov när det finns en pågående diskussion i vänstern där det blir så, vad ska man tycka om Hamas liksom? Och vi har ju den spännvidden där vi har liksom Andreas Malm som säger att vi ska hylla hjältarna i Hamas som leder motståndet liksom, vilket jag tycker är sinnessjukt att uttrycka sig på det sättet. Och det är också så, ja men man kan säga så, ja, Butlers fiender liksom läser henne på ett sätt där hon då på något sätt är en Hamas-anhängare. Och det är hon ju såklart inte. Men det finns ju också de som, det är helt uppenbart, ifall man går ut och kollar på liksom kommentarer till klipp och sånt som cirkulerar, att det finns ju jättemånga som också läser det hon säger som just ett liksom urskuldrande av Hamas. Och av det de gjorde 7 oktober.
Mm. Och kan man förklara något utan att också försvara det? Alltså, jag vet inte, det är väl när Andreas Malm har försvars själv.
Jag vill bara säga att där, då blir det ju viktigt för mig i alla fall, ja, att vara så. Vi i vänstern ska inte hålla på med det. Och vi ska inte tycka att, vad heter det, Hamas är en organisation som verkar för att befria Palestina, eller som liksom, det touchar ju också ibland på de här konspirationsteorierna.
Gör de inte det? Hamas verkar inte för att befria Palestina.
Det skulle inte jag säga. De verkar för att införa ett nytt sorts förtryck av Palestina.
Ja, okay. Men de verkar väl ändå för en suverän palestinsk stat i någon mening?
Ja, i någon mening. Ja. Okej.
Det blir liksom...
Jo, men och där man säger så här typ, nej, alltså Hamas dödade inga civila under attacken, utan det är Israel. De har gjort det Hannibal Directive, och det är egentligen alla civila döda israeler, det är egentligen israeliska soldater som har skjutit ihjäl dem och sådana saker. Och det bara blir en sån liksom järnröta av att man som vanligt ser en konflikt som en fotbollsmatch. Man har valt ena sidan, man har valt Palestina, och då på något sätt ska man bara stödja Hamas. Och då ska man urskulda vad Hamas har gjort, och då ska man säga att det som väl är väl dokumenterat att Hamas har gjort har inte skett liksom sådana saker, och det blir någon sån fantasivärld som är liksom typ den värsta hålet jag vet när vänstern trillar ner i det.
Jo,
liksom.
Nej, men jag förstår vad din poäng är. Jag tänker väl mer att behovet av att konsekvent upprepa de här sakerna om Hamas, det blir ju också ett sätt att föra diskussionen bort från vad som också faktiskt har skett och sker.
Absolut. Alltså, och ja, men det används så. Vi vet ju det liksom, att
då hamnar du någonstans i den fällan liksom, att det blir så himla viktigt att inte bli nedsmutsad med liksom Hamas-stämplen, att man fastnar i den diskussionen. Och jag tror att ett mycket bättre sätt att förhålla sig till det, och alltså min poäng är inte att liksom du känner mig, jag liksom motståndets hjälte och sånt, du får liksom rysningar av tanke på, men det blir också ett skri, ett fuck you, och säga okej, men då är de väl det då, fuck off. Alltså för att resten av världen bara är fast, resten av världen är felaktigt, delar av västvärlden är fast i att bara vilja diskutera Hamas, vad Hamas är, att Hamas är superduperondingar, och alla som har Hamas att göra i sin tur också superduperondingar, till och med terrorister, du vet, om man får göra vad man vill mot, för de begår terror. Och sen är man så, ja, okej, men allt det är sant, men det här händer ju. Ja, men det kan vi diskutera istället. Och då, ja, men det kanske var så att det fanns en beväpnad kille i den här folksamlingen som gjorde att det rättat i Israel. Alltså, så att
absolut, jag erkänner ju den fällan finns liksom, men jag tycker det är inte den enda fällan som finns då.
Nej, och
jag tycker, öppnar man inte den boxen då genom att just göra det här uttalandet liksom? Vet man inte om att det per definition kommer leda in i den här diskussionen?
Försöker bryta med den diskussionen. Sluta liksom acceptera de spelreglerna. Och sen är det klart, du har väl rätt i den meningen. Nu sitter hon ju där och diskuterar exakt vad hon menar. Jag bara säger så att för mig spelar det ingen roll. Hamas kan vara superduperondingar. Jag skiter i vilket. Det som händer är fel.
Precis,
och måste
exakt
upphöra. Och, ja, och de felen har skapat Hamas. Och jag kan förstå varför man som 16-åring som har fått sina föräldrar dödade, jag fattar att man går med i Hamas.
Absolut.
Ja, och det är sorgligt.
Absolut.
Och
jag tycker bara inte att det här sättet är det som leder fram till den diskussionen.
På samma sätt som jag fattar att Ukraina skjuter drönare på Moskva. Fuck you. Ja. Nu får ni vara rädda.
Ja, ja.
Nu får ni känna hur det känns. Om någon skulle vara så, ja det är terror, så är det, okej, det är väl terror då. Ja. Eller okej. Ja. Alltså är du med? Mm. Att i den dynamiken så är det så, de har bombat mina barn får sitta i jävla skyddsrum och gömma sig. Jag såg så att det har dött fler barn i Gaza, i kriget i Gaza, än vad de har dött i alla andra konflikter de senaste 4 åren sammanlagt. Och så är folk så här, men det var terror 7 oktober. Ja, okej, men det kan... Och det är... Visst, Judith Butler sparkade upp den här bollen. Men jag tror att hennes poäng är, när vi är fast i den ideologin, i den tankevärlden som vi har blivit matade med extremt intensivt de senaste 23 åren, och även tidigare än det, är begå någon terror mot dig, då får du göra vad som helst tillbaka. Du får till och med döda 8000 barn.
Då tänker jag bara att det mycket effektiva sättet att bemöta det är att säga så här: trots att någon har gjort terror så får man inte döda 8000 barn. Eller vad du nu sa. Vilka siffror? Jag vet inte. Det är bara så här, jag kan inte föreställa mig, det blir bara fantasinummer. Ja, det är, liksom, men det är mängder med oskyldiga, försvarslösa.
Men det verkar barn. Du få. Du verkar ju få döda de här barnen. Och du verkar ha fått döda de här barnen. Och du verkar ha fått belägrat område, skapat utomhusfängelse, svälta ihjäl, kontrollera, begränsa tillgång till rent dricksvatten. Det verkar du ha fått göra. Och för att citera Johan Pris när han var här, frågan är vad nästa 7 oktober blir. Alltså, och någonstans blir det så. Det är så himla viktigt att fördöma det här attentatet den 7 oktober. Ja, det var en massaker som skedde på Noah-festivalen. Och i andra kibbutzor så skedde det massaker. Fruktansvärt. Men fokuset på 7 oktober är en kuliss. Som är att det är då konflikten startar.
Ja, ja.
Och det är väl därför jag kan känna så. Okej, 7 oktober händelsen. Jag hade gärna sett att den blev utredd. Av liksom opartiska utredare. Vad är det faktiskt som har hänt? Vi vet om att Israel har ljugit mycket kopplat till händelserna. Säkerligen har Hamas ljugit mycket om händelsen också. Ja. Absolut. Men fokuset på den 7 oktober hela tiden gått tillbaka och stämplade i det här kriget mot terrorismen, ideologin, är ju det som leder fram till att du sen får döda de här barnen.
Absolut. Jag är emot hela kriget mot terrorismen, ideologin och att man förstår det som att man får begå övergrepp på civila för att med hänvisning till det liksom. Det är inte konstigt.
Ja, men där var vi får vara klara där.
Nej, vi
kan prata om det här mycket längre. Det är väl konstigt att avrunda nu här då på något sätt. Men,
nej, men vi är inte överens.
Vi är inte överens.
För en gångs skull i den här podden så håller vi inte riktigt med varandra.
Men det är ny och Bumbibjörnarna avsnittet där det har varit dålig stämning. Men,
är det inte dålig stämning?
Nej, det blir dålig stämning. Det är bara att du inte känner av det. men... vi får väl liksom återkomma till det här.
Det finns ju säkert någon då som kan förstå det här mycket bättre, de här teorierna och så bakom.
De här begreppen.
Om icke-våld och så. Ja, men jag vet inte heller ifall vi är intresserade.
Du är fortfarande Judith Butler.
Ifall vi är intresserade av det eller inte, det kanske vi inte är egentligen. Det kanske var en ingång.
Vi är väl intresserade av det mesta. Om man har någon bra ingång till det så får man...
Ja, men en expert hör av sig.
Absolut.
Ja, precis. Jag ska vara helt öppen med att, som sagt, jag kan ha missförstått något helt grundläggande i den diskussionen liksom. Vad spelar det för roll när den publika diskussionen blir satt av det som sägs och hur alla förstår det på något sätt?
Ja, och med de orden avslutar vi det här nyhetsväppsavsnittet.
Jajamän.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier, man kan följa mig på Twitter, där heter Trojkan 337. Man kan följa dig där också, där heter du Ett Slukhåll. Man kan också följa oss på Facebook, där heter vi Eldrörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi L.och.rörelse. Man kan bli Patreon och man kan köpa våra t-shirts.
Wow, vad du har lärt dig den här redan nu. Alltså, har du någon gång tänkt på att vi bara ska ta den när du har satt den nu? Klippa ut den och klippa in den alla gånger så vi slipper liksom...
Jag tänker att det är kul att det är som lite som en utmaning.
Ah, ja, okej. Okay. Du har blivit bättre och bättre.
Ja, och att man kan liksom tweaka det. Så vilken ordning ska man ta dem i sånt?
Okej, ja. Okay, ja. Mm. Jag tycker att det började väldigt mycket en gång i tiden med att jag fick säga det för att du liksom tungvrickade lite.
Mig,
men nu har du bara blivit aceat så nu säger jag aldrig längre. Liksom.
Nej, det är bara att jag har tagit den.
Du har blivit min överman här. Där du är nöjd. Liksom.
Ja. Ja, men det är jättebra. Tack för att ni har lyssnat.
Tack och hej.
Ha det fint. Hej då.